Hej, nu tar vi lite sommarledigt. Ginna och jag och Roger.
Men nyhetsläget har ju inte semester, så att podden kör på med ett avsnitt varje onsdag under hela sommaren.
Ja, så lyssna på Sommargängets USA-poddar och sen är vi ordinarie tillbaka igen live. När då, Ginna?
Tisdag den 12 augusti.
I Vita Bergsparken. Och så i appen på onsdagen då den veckan.
Vi hörs då. Ha en skön sommar.
Many people have told me that God spared my life for a reason.
Only when it is dark enough can you see the stars.
We're effectively run in this country by a bunch of childless cat ladies.
For the people, by the people.
Jo, men visst. USA-podden är detta avsnitt 599. Wow, eller hur? Det är onsdag den 9 juli och klockan är strax efter 3 här i Sverige när vi spelar in det här avsnittet. Jag heter Linnea Wannefors och är en ny röst i det här programmet. Sommarvikarierar medan Sara Stenholm och de andra är på ferie. Men jag är inte ensam. Esmeralda Svenningsson finns med oss från översvämningsdrabbade Texas. Hej, hur är det?
Hej, jo men det är bra. Det är klart att det är drabbande att vara här och se allt som har förstörts, men det är fint.
Och Robin Olin, du finns på plats i Washington. Hallå, hur står det till?
Jo, men här i Washington är allting bra.
Ni är ju de ruttade i det här sammanhanget. Vad ska jag tänka på?
Jag bollar den till dig, Robin, för du är ju den ruttade av oss två.
Nej, jag tänkte säga att du ska försöka inte tippa resultatet på kommande fotbollsmatcher, Linnea, i EM. Det gick ju inte så bra för Sara förra veckan.
Vi har också med oss en veteran, Karin Henriksson, vanligtvis boende i Washington. Men nu finns du här i studion med mig. Välkommen hit.
Tack ska du ha.
Hur mår du idag?
Jag mår jättebra.
Saknar du USA nu när det händer både det ena och det andra, eller är det skönt att vara här i Sverige den här vackra sommardagen?
Jag saknar Washington, jag saknar USA, jag saknar dynamiken, men jag saknar inte fuktiga 90-100 Fahrenheit-grader.
Ja, i fredags på 4th of July, självständighetsdagen, skrev Trump under den nya budgeten där det ska satsas en hel del på försvaret. Bland annat ytterligare 150 miljarder dollar till militären. Men det ska också skäras ner i det statliga sjukvårdsförsäkringsprogrammet Medicaid. 12 miljoner amerikaner riskerar att bli utförsäkrade. Det är ett av ämnena idag. Och så ska vi såklart dyka ner i The America Party, Musks nystartande parti. Varför gör Musk det här och finns det egentligen en möjlighet att ett nytt parti kan lyckas i USA? Men vi börjar dagens avsnitt med de förödande översvämningarna i Texas. Och nu när vi spelar in det här har det krävt över 100 människoliv och där 160 fortfarande saknas. Men det har också skapat debatt och förekommit kritik mot Trump-administrationens olika nedskärningar, till exempel i FEMA som koordinerar hjälp vid akuta händelser och i den statliga vädermyndigheten. Esmeralda, du är ju på plats där. Vad är det för Texas som mött dig?
Ja, det här är ett Texas som är i sorg i de här små samhällena. Kerrville, Ingram, Hunt har man varit med om bland de värsta tragedierna som de här samhällena kan vara med om. Det var ju under natten mellan torsdag och fredag förra veckan som den här fruktansvärda översvämningen kom. På torsdagskvällen var det väldigt lugnt och stilla, men det fanns några milda varningar för kraftigt regn och väder. Men folk här är väldigt vana vid varningar, så det här var liksom ingenting som folk tog på så jättestort allvar. Men så kom det fler och fler varningar under natten som varnade för att det här kunde vara livshotande. Men då var det mångt och mycket för sent. Folk låg antingen och sov eller så hade de inte täckning. Så när den här massiva flodvågen sen vällde in vid 5-tiden på morgonen den 4 juli på USAs nationaldag, så drog den med sig husvagnar, träd och människor. Och det här var ju ett enormt regnväder som gjorde att den här floden, Guadalupe-floden som drar ner vid de här samhällena, steg cirka 8 meter på bara 45 minuter. Och när man kommer ner till floden här, när man ser det här området där den här enorma flodvågen vällt fram, så går det knappt att förstå hur någon har lyckats överleva det här. Det är liksom träd som är flera tiotals meter höga, som knäckts och som ligger ner. Det är husbråt, det är drivor, cykelbanor längs med floden som förstörts. Så det är ett Texas i sorg, men också ett Texas som nu också sluter upp och hjälper varandra. De volontärinsatser som pågår på alla möjliga håll här är verkligen otroliga. Och det där är väl lite grann också södern i ett nötskal. Här väntar man liksom inte på myndigheter eller på staten, utan här samlas varje liten kyrka, varje litet community, och så hjälper man varandra.
Det har ju blivit en hel del politiska efterspel. Bland annat har debatten om klimatförändringars bidragande orsak blossat upp. Och så här sa kongressledamoten Joaquin Castro i söndags.
No, I think climate change is obviously a part of it. These floods are happening more often in more parts of the country and really all over the world. And so we have to face that reality.
Jag tror att klimatförändringar uppenbarligen är en del av det. De här översvämningarna händer oftare på fler ställen i landet och egentligen över hela världen. Vi måste möta den verkligheten, sa han. Och klimatförändringar är ju en grej som har kommit upp. Men även Trump-administrationen har fått sig en känga eller två. Robin, vad är det som har kommit upp?
Jo, kritikerna menar att också de nedskärningar som ju Trump-administrationen gjort under våren här på federala myndigheter kan ha bidragit till den här översvämningskatastrofen. Det handlar bland annat om hundratals anställda som fått lämna vädermyndigheten National Weather Service, alltså USAs motsvarighet till SMHI ungefär. Och det flera demokratiska politiker säger nu är att det här, hävdar de, kan ha gjort det svårt att göra korrekta prognoser inför det här ovädret. Och även påverkat förmågan att samordna räddningsinsatsen där i centrala Texas. Alltså man pekar bland annat på att det finns poster som står tomma där lokalt. Bland annat en som har till uppgift att samordna just vädervarningar och koordinera med lokala räddningsinsatser. Så det är en diskussion. Samtidigt finns det också en diskussion om beredskapsmyndigheten här i USA, FEMA, som går in och ger federalt stöd till delstater efter såna här katastrofer. Och där har ju Trump sagt så sent som i juni att han efter årets orkansäsong vill lägga ner hela den här myndigheten. Och han tycker att delstaterna ska sköta det här katastrofarbetet mer själva. Och det är det ju många som frågar sig nu om det är en så bra idé. Men man kan ju notera att när det gäller just Texas, där finns ju en guvernör, Greg Abbott, republikan, som är nära allierad med Trump. Och nu låter det ju rätt annorlunda. Trump har skrivit under en sån här disaster declaration som gör att FEMA går in och hjälper till med räddningsarbetet. Och på den där så skrev han till och med, när han skulle skriva under den med den här tjocka svarta pennan också, för hand skrev han att vår underbara minister Kristi Noem är tillgänglig när som helst. Och hon är ju då minister för inrikessäkerhet och ansvarig också för FEMA. Så att just nu mot Texas så verkar ju Trump väldigt benägen att vilja hjälpa till i alla fall.
Karin, vi hör ju här Robin prata om att delstatsguvernören Greg Abbott är nära allierad med Trump. Hur påverkar det den bild som kablas ut från Texas nu?
Ja, det påverkar ju i hög grad. Dels var då Trump otroligt snabb med att skicka hjälp till, eller bevilja hjälp till Texas. Och Abbott svarade med ett mycket varmt tack, vilket Trump naturligtvis uppskattar. Och det här betyder ju då att det fungerar smidigt, och det är då inger förtroende för katastrofmyndigheterna och politikerna själva. Och det lät ju helt annorlunda när Kalifornien drabbades av skogsbränder senast. Då hotade Trump guvernören där, Gavin Newsom, med att dra in katastrofhjälpen om inte Newsom följer Trumps diktat om det ena och det andra. Så att han har olika syn på demokratiskt styrda och republikanskt styrda delstater.
Mm, det är en bild som alltså kommer fram. Kritik kommer bland annat från demokraterna. Är man för snabb med att börja peka finger, tycker du?
Nej, jag tycker inte man kan säga det, därför att det här är ju inte något nytt. Det har ju pågått länge, och demokraterna har ju en större tro, större tilltro till en stark stat. Och de känner under årens lopp att de har fått städa upp efter republikanska presidenter. För många lyssnare kanske minns Katrina, den otroliga orkanen, och där då dåvarande presidenten George Bush inte tog det på allvar först, och det skadade honom politiskt.
Trump-administrationen har i alla fall inte uppskattat de här tongångarna. Så här sa Vita husets presssekreterare Caroline Leavitt på en pressbriefing igår tisdag.
We have seen many falsehoods pushed by Democrats such as Senator Chuck Schumer and some members of the media. Blaming President Trump for these floods is a depraved lie, and it serves no purpose during this time of national mourning. Here are the facts. In the lead up to this tragic natural disaster, the National Weather Service did its job. Despite unprecedented rainfall, the National Weather Service executed timely and precise forecasts and warnings.
Ja, Leavitt säger här att det är dumt av demokraterna och medierna att dra upp det här överhuvudtaget, och man ska inte anklaga Trump för det som har skett, och att vädermyndigheterna har gjort det den ska göra. Robin, hon nämnde ju bland annat kritiken från Chuck Schumer här. Vad är det som han har sagt?
Minoritetsledaren Chuck Schumer, då, demokraten i senaten, han kräver en utredning av ifall just de här nedskärningarna på olika vädermyndigheter påverkat katastrofberedskapen. Han har skickat ett brev då till handelsdepartementet, som är de som överser de här myndigheterna, med en rad frågor som han vill se utredna. Och medan Trump-administrationen anklagar honom och demokraterna för att på något sätt försöka politisera den här tragiska katastrofen, så svarar han i det här brevet att vi har ett ansvar just inför de som har omkommit i den här olyckan och ta reda på om det finns missförhållanden här och kunna förebygga att något liknande händer igen.
Men har det kommit kritik från annat håll också?
Under våren är det ju många meteorologer som har varit ute och varnat för just det här. Alltså att neddragningarna på National Weather Service skulle kunna få dödliga konsekvenser. I början av juni här så var det en sån varning som blev väldigt viral. En väldigt känd tv-meteorolog i Florida som funnits med i över 30 år. Han gjorde ett inslag där han började visa klipp från för några år sedan, då en stor orkan var på väg in mot Floridas kust, och så ser man så här stora röda cirklar som snurrar närmare på väderkartan. Och då stod han där helt lugn och försäkrade alla tittarna i Florida att ni behöver inte vara oroliga, den här orkanen kommer att vända innan den träffar land, och vilket den också gjorde då. Men nu, säger han då i det här virala inslaget, så vågar han inte vara så säker på att göra sådana prognoser längre. Alltså han litar inte på National Weather Service efter de närmare 20% nedskärningarna som gjorts. Och han uppmanar då tittarna att ringa sina politiker och kräva att det här stoppas. Och jag menar, bara en månad senare så inträffar ju alltså den här översvämningskatastrofen i Texas. Han är en av dem som fått frågor om det nu. Och då kan man ju säga att det är lite kluvet, för att å ena sidan vill han och många andra meteorologer inte, så att säga, smutskasta prognoserna som gjorts. De har sagt att det är väldigt svårt att förutspå exakt hur stora mängder regn som faller på exakt vilken plats. Men han öppnar för att det kan vara så att just den här koordinationen med varningar och så lokalt inte har fungerat som den ska. Och den stora frågan här som han och många andra meteorologer pekar på är ju framöver, alltså om nedskärningarna fortsätter. Trump-administrationen har sagt att man vill skära ner ytterligare 25% på NOAA, som då är den större katastrofmyndigheten där vädermyndigheten ligger under. Så att det där är ju en kritik som fortsätter och stärks nu i och med de här fruktansvärda scenerna som utspelat sig i Texas.
Karin, tror du att det här kommer få något gehör? Jag tänker att både Texasbor och amerikaner i allmänhet är rätt chockade av katastrofen och söker någon form av syndabock.
Ja, man kallar ju det för blame game. Det pågår ju för fullt. Alla skyller på alla. Och det kommer ju säkert att bli en utredning som då kommer visa att det var ett väldigt speciellt landskap där, terrängen och att delstatsmyndigheterna har kanske inte heller jobbat så hårt med det här. Så det är nog på alla nivåer det finns problem. Men också som Robin säger, det här med NOAA, NOAA, det är ju inte nytt heller. Det har ju först kommit i många år frågetecken om USA har den väderlekstjänst man borde ha. Det finns tydligen pensionsavgångar nu och det finns ingen beredskap för detta, känns det som. Det kanske var underbemannade redan förut. Och istället så är det nedskärningar som pågår. Mm.
Esmeralda, du är ju i Texas. Du är ju i Texas. Den här kritiken, känns den igen bland folk du pratat med? Alltså, märks det någon form av kritik i Texas, eller tycker man att det är viktigare att fokusera på själva katastrofen?
Alltså, de flesta jag har pratat med har fullt fokus på den här katastrofen nu. Vissa har absolut lyft det här med varningarna som inte gick ut som de skulle riktigt. Och jag vet att tv-kanalerna och tidningarna har pratat med många som framförallt vill ha svar på många frågor, och hade man kunnat göra något annorlunda, till exempel varför man inte evakuerade och så. Men majoriteten som jag har pratat med vill inte politisera det här. De menar att det här var en naturkatastrof, kort och gott. Alla gör så gott de kan, och att det helt enkelt inte var så pass extremt, alltså att det helt enkelt var så pass extremt den här händelsen att man inte kunde förutse det här. Vi kan höra vad Sarah, som jag pratade med, sa om just detta.
Whether you're a Republican or a Democrat, it doesn't matter. These families didn't deserve what happened to them, and this is weather. We cannot control weather.
Hon säger det här att det inte spelar någon roll om man är republikan eller demokrat. Det drabbar alla lika hårt, och att det här handlar helt enkelt om väder. Det kan man inte göra någonting åt. Sen är det klart, det här är ju Texas. Det är ute på landsbygden. Många är republikaner. Vissa följer kanske Trump i hans respons till det här. Men majoriteten tror jag verkligen är så pass förstörda av det som har hänt att de liksom inte ens orkar tänka politik i det här läget.
Så vad kan det här få för politiskt efterspel då, Karin? Kommer man börja att ändra tillbaka och ge mer pengar till exempel vädermyndigheten?
Ja, det får vi väl se, höll jag på att säga. Ideologiskt så skulle det ju då vara en helomvändning från Donald Trump. Men han gör ju det ibland. Och på sikt så är det ju en sanning att USA drabbas av naturkatastrofer, och de kommer bli värre och värre på grund av klimatförändringarna. Och titta på de långa kusterna där havet äter sig in, och på sikt måste man kanske flytta hela städer. Det är en jättefråga som folk kanske inte riktigt vill ta till sig, för det är så stort.
Robin, du befinner dig i Washington. Vad har du hört av det här?
Nej, men när det gäller Donald Trump så har ju han fått upprepade frågor både om National Weather Service och de prognoser som gjort, och om katastrofhjälpen då genom FEMA, och han duckar väl dem, kan man säga. Han verkar inte riktigt vilja ge några svar just nu. Men Kristi Noem då, som också varit på plats där nere, hon pratar ju mer nu om att man ska effektivisera och förbättra de här myndigheternas arbete. Så att det är lite andra tongångar ändå än vad vi hört här under våren, skulle jag säga.
Karin, den 4 november i höst är det en rad guvernörs- och delstatsval i USA. Hur kommer den här katastrofen att påverka dem?
Det kommer förmodligen att spela in i New Jersey och Virginia, som är då två delstater med långa kuster. Och orkansäsongen kommer att dra igång ganska snart. Och överhuvudtaget så är det detta. Varje gång det händer någonting sånt här så dyker den här frågan upp. Och folk förväntar sig att FEMA ska fungera. Och när det inte gör det blir det väldigt hård kritik. Så att det skulle gissa att politiker på många nivåer måste sätta sig ner och verkligen fundera på detta.
Vi har ju under flera presskonferenser sedan i fredags hört att sökinsatserna ska fortsätta tills alla har hittats. Esmeralda, vad händer nu i räddningsarbetet?
Räddningsarbetet fortsätter med full kraft. Polis, räddningstjänst, myndigheter från hela Texas har kallats in. Men framförallt så är det ju volontärer som hjälper till. Hundratals volontärer som kommit hit från hela delstaten. Jag mötte två kvinnor som åkt 3 timmar bara för att se om de kan hjälpa till med något. Än så länge är det här fortfarande en rescue-insats. Alltså, målet är fortfarande att man ska hitta överlevande, att man faktiskt ska kunna rädda människor. Det ser ju såklart väldigt mörkt ut för det. Det var en polischef här som sa att den senaste personen man hittat vid liv hittade man i fredags. Så det är klart att hoppet börjar sina om att hitta överlevande, men jag träffade en person som inte har låtit sitt hopp sina. Det är Mark Edwards. Han är insatsledare för en av grupperna som letar längs med floden, och han sa så här till mig.
I never ever give up hope. I tell families not to. And the reason I don't give up hope is because I have witnessed miracles. Lots and lots of miracles. Happy reunions is the most wonderful thing to witness. And we've had a lot of them. We find a lot of people alive and well. And it is very rewarding. And to watch that family see each other again, that's cool.
Ja, han berättade här att han vägrar ge upp hoppet, för under hans år som sån här sökledare så har han sett mirakel hända. Och att de gånger han faktiskt har fått återförena familjer så har det varit helt fantastiskt. Och han sa till mig att han kommer fortsätta leta så länge någon säger åt honom att göra det, och än så länge har man inte ändrat på det.
Tack för den rapporten. Vi går vidare. Bara en dag efter att Trump signerat budgetpaketet gick Elon Musk ut och bekräftade det som han hittills bara hintat om. Att han startar ett nytt parti, The American Party. Och det gjorde han efter en omröstning på sin plattform X, där han ställde just frågan om den amerikanska befolkningen vill ha ett nytt parti. Närmare 1,3 miljoner röstade och 65,4% var för Musks idé. Varför gör Musk det här?
Det vet nog bara Elon Musk själv. Men om vi utgår ifrån hans utspel i sociala medier så har det ju handlat om Trumps stora budgetpaket, det här så kallade Big Beautiful Bill. Elon Musk är väldigt kritisk till att statsskulden ska fortsätta öka och att man också höjer skuldtaket nu med 5 biljoner, alltså 5 000 miljarder. Och det där var ju också det som satte igång bråket mellan de här två för några veckor sedan. Alltså då det slutade med att Musk och Trump anklagade varandra för diverse saker i offentligheten. Efter det så har jag tänkt på när jag varit här nu att Elon Musk hållit en väldigt låg profil. Alltså han har varit nästan borta från det offentliga samtalet tills häromdagen då, när han satte igång igen och började inför omröstningen om den här budgeten hota olika republikanska politiker med att om de röstade för den så skulle han donera pengar till utmanare i nästa val och försöka få dem avsatta och sådär. Och sen kom det här då med att han ska starta ett parti som han hintat om tidigare. Men varför han gör det, ja, alltså antingen tror han ju att det kan lyckas, men de flesta här är ju överens om att det är oerhört svårt. Alltså, jag har skrattat ganska mycket åt liknelser som görs här. Någon sa att det kommer vara enklare för Musk att sätta människor på Mars, vilket han ju också håller på med. Någon annan jämförde det med att ja, det är lättare att få 2 pandor att para sig i fångenskap än att starta det här partiet, vilket vi vet här i Washington där det finns pandor på sot, det är väldigt svårt. Men ja, Musk kanske tror på det. En annan möjlig förklaring är ju att han egentligen här bara vill göra så mycket som möjligt för att störa Trump och republikanerna som vänt honom ryggen. Och Trump har ju varit ganska hård i sina uttalanden här och kallat Musk för ett train wreck, alltså krascha tåg eller vrak. Så att det kan ju helt enkelt bara vara en fortsättning av den där fejden också, tänker jag.
Robin, vet vi något om vilken politisk inriktning det här partiet kan tänkas ha?
Det är ju fortfarande väldigt oklart. Det finns inget officiellt partiprogram, utan det jag sett är att olika användare på X skriver direkt till Musk och frågar, ska det här vara en del av er politik? Och så säger han yeah. Men då är det ju det här med att minska statsskulden som står i centrum, men så dyker upp olika idéer om hur man ska satsa på AI och sådär. Så att väldigt oklart, men Musk har ju liksom pratat samtidigt om att det finns någon slags väljare i mitten som inte är representerade som han vill fånga upp.
Esmeralda, den här omröstningen skedde ju på X, Musks egen plattform. Vet vi något om vilka det är som röstat?
Ja, det där är väl inte helt lätt att veta kanske. I första hand är det väl hans följare, får man väl anta. Det är ju för sig kanske inte så bara eftersom han har 222 miljoner följare. Många av dem får man väl anta kanske är positiva till Musk, men det är ju klart att det är många kritiker som följer honom också. Det vi i alla fall ganska säkert kan konstatera är att det här nog i alla fall inte är representativt för det amerikanska folket. Dels för att hans följare såklart kommer från hela världen, men framförallt också för att X ju är en förhållandevis liten plattform med en ganska liten klick av befolkningen som befinner sig där och inte gemene man i huvudsak. Så jag tror inte vi ska dra för stora växlar av just den här omröstningen som han gjorde.
Robin, det finns i alla fall ett missnöje över att det bara finns två stora partier i USA. Hur ser det här missnöjet ut?
Jo, men alltså, det finns ju ett generellt missnöje bland amerikaner med hur politiken fungerar här. Så är det ju, det ser man i olika undersökningar. Och när det bara finns två stora partier så finns det ju såklart grupper som inte känner sig representerade av dem. Jag skulle säga, min erfarenhet av att vara ute i alla fall på gatorna här och intervjua folk är att den där gruppen som i alla fall hörs mest finns nog mest åt vänster. Alltså människor som är ute och protesterar nu mot migrationspolisen ICE, mot Israels krig i Gaza och mot det man ser som Trumps nedmontering av demokratin och sådär, och som tycker att det demokratiska partiet inte gör tillräckligt. Den här gruppen som då eventuellt Elon Musk vill fånga upp, som är någon slags väljare som är väldigt orolig över den växande statsskulden, den har jag väldigt svårt att avgöra hur många de faktiskt är då som känner att de har fått nog av tvåpartisystemet.
Det har ju funnits egentligen i alla tider i USA, just det här att det bara finns republikaner och demokrater. Det finns ju fler partier, exempelvis de gröna och libertarianerna. Men Karin, varför ser det ut så här i USA?
Ja, det är ju som du säger, det är en historisk sanning. Så har det varit sedan mitten av 1800-talet. Och vad det beror på, ja, det är många skäl. Dels är själva systemet att det är enmansvalkretsar. Och det gör ju då att det bara är en som kan vinna. Så att förloraren är ute ur spelet. Och det gör i sig att väljarna kanske tvekar att rösta på den som inte har någon chans att vinna. Det vill säga en tredje partikandidat. Så, och sen är det väldigt komplicerat att starta ett parti. Och det kostar väldigt mycket pengar och de måste få närvaro i 50 delstater. De stora partierna vill ju ha det så. De sitter ju på makten och pengarna flödar till dem. De är inte så pigga på att göra sig av med det här systemet.
Men det finns bra exempel på någon som startat ett parti och lyckats slå igenom, eller hur?
Ja, det finns ett ganska färskt exempel, nämligen Ross Perot. Han var också miljardär i techbranschen och steg väldigt snabbt i mätningarna och på grund av sin personlighet, hur man kan säga. Han var en ettrig gubbe som hade en fråga som han drev, nämligen budgetunderskottet och statsskulden. Det låter ju bekant, eller hur? Och han var i tv och hade ett typ av kampanj där han höll upp stora planscher och berättade för folk hur hemskt allt kommer gå och om ni inte röstar på mig. Men, och det gjorde faktiskt hela 19%. Men det bevisade då, som bevisades även 1912, det här var då 1992, att en sån här tredje kandidat faktiskt sänker den kanske annars vinnande politikern, som nu då betyder ju det att då den sittande presidenten George H.W. Bush förlorade och den unge Bill Clinton klev in. Och då säger folk att nu i efterhand att Perot påverkade hela samhällsdebatten och det gjorde då att Bill Clinton själv tog sig an just budgeten och underskottsfrågan. Och det var då överskott i 2 år faktiskt under Clintons presidentskap.
Du bevakade ju det här på nära håll och beskrev ju Perot som en ettrig gubbe. Är Musk samma kaliber skulle du säga?
Nej, jag tror inte det. Han är ju i och för sig dynamisk och hoppar runt på scenen. Men han verkar ju inte på något sätt folkkär eller gå hem i stugorna, om man kan tala om stugor i USA. Men han har heller inte visat sig ha någon vidare politisk näsa. Bortsett från att han bidrog till att Donald Trump vann, så har han då satsat på vissa politiker och förlorat. Han betalade en bra slant för en kampanj till en vakans i Wisconsins högsta domstol. $21 miljoner. Och den kandidaten förlorade.
Men du var ju inne på det förut. Skulle det gå att starta ett parti bara sådär hux flux i USA som också kan få verkligt inflytande och påverka den amerikanska politiken?
Ja, det skulle det väl kanske om det kom en Ross Perot till. Jag tror man kan säga att det krävs väldigt stark personlighet och någon som verkligen når ut. Och jag är inte säker på att Elon Musk är det just i politiken, även om han har visat sådana talanger på andra sätt. Men ja, jag tror i princip kan man säkert säga att det går, men som sagt, de här rent praktiska hindren är enormt stora. Pengarna finns i alla 50 delstaterna, tv-reklam, man måste ha en skicklig kampanjstab och där så måste man då rekrytera kanske från de befintliga partierna. Så det är en enorm uppförsbacke.
Nu har ju Karin varit inne lite på hur det är att starta ett parti, men Esmeralda, än så länge har ju Musk bara annonserat att han ska starta ett parti, vad jag vet, och det är fortfarande oklart vilka konkreta steg han har tagit. Kan du bara dra lite hur man går tillväga för att formellt starta ett parti i USA?
Ja, det är ganska så krångligt som Karin var inne på och väldigt resurskrävande. Först och främst måste man registrera sig hos det som är liksom motsvarande valmyndigheten. Men man måste också spendera eller samla in en viss summa pengar för att ens få registrera sig. Det kanske inte är något problem för Elon Musk då. Men sen kommer den stora utmaningen därefter med att överhuvudtaget få in sina kandidater på valsedlarna i de olika delstaterna. För där kan man också stöta på patrull. Alla stater har olika regler. Till exempel får ett parti i New York inte ens heta något som innehåller America. Så bara där har vi ett problem eftersom Elon Musks nya parti då ska heta The America Party. I andra kan det handla om att man måste få en viss andel namnunderskrifter till exempel. Och det är ganska tuffa krav i många delstater. Så att ja, han har något att sätta tänderna i, om man säger så.
Men han är ju världens rikaste man. Hjälper det i det här sammanhanget?
Ja, det gör det absolut. Jag tror jag har hört någon politisk kommentator som har sagt att bara världens rikaste person kanske kan lyckas bryta sig in med ett tredje parti. Så vi vet ju att pengar spelar oerhört stor roll i amerikansk politik. Det är ju det som möjliggör för kandidater att överhuvudtaget liksom kunna kampanja och få ut sina budskap. Och ofta kan man se tydliga kopplingar mellan hur mycket pengar som spenderats på en kampanj och hur bra det går. Men det är ju långt ifrån allt. Och i det här sammanhanget så finns det så många aspekter som behöver stämma för att Musk faktiskt ska lyckas med det här. Först och främst så måste han ju hitta kandidater som vill kandidera. Alltså, han riktar ju in sig på mellanårsvalet här nästa år. Det är ju ett kongressval, så det är ju, han vill ju liksom knycka ett antal platser i både senaten och representanthuset, och då måste han hitta rätt person i rätt delstat. Jag tror inte han har så stora chanser att få över tongivande republikaner. De flesta av dem är ju lojala till Trump, och då ska han hitta mer eller mindre okända personer som dels ska vilja alliera sig med honom och som man också då ska lyckas lyfta fram. Men sen, precis som det har varit inne på här, så tror jag att Elon Musk själv är ett stort problem. Dels för att han inte så småningom själv kan bli president. Han kommer ju från Sydafrika, är född där. Man måste vara född i USA för att kunna bli president, så att han kan liksom inte själv vara den personen som frontar kampanjen eller så småningom kandidera till president. Och sen är ju den stora frågan, vill verkligen Elon Musk det här? Har han den politiska motivationen och drivet att hålla på med det här i drygt ett år nu minst? Det krävs enormt mycket tid och resurser och engagemang för att man ska kunna föra fram ett nytt politiskt parti, och vi såg väl att han verkade ledsna ganska snabbt på det här Doge-uppdraget han hade här i våras. Jag tror, lite som Robin var inne på tidigare här, att Musk kanske i huvudsak gör detta för att förarga Trump och liksom lite grann förstöra för honom och republikanerna. Och den drivkraften tror jag kanske inte är tillräckligt stor för att det här ska gå hela vägen. Men det kanske jag får äta upp om ett år. Men jag tror att han kommer få det tufft.
Karin, Esmeralda var ju här inne på att Elon Musk själv är ju född i Sydafrika och kan därmed inte bli president. Hur mycket kan han röra om i den amerikanska politiken?
Ja, han kan säkert påverka debatten naturligtvis, som Ross Perot gjorde då för många år sedan. Och om nu Musk bestämmer sig för att verkligen gå hårt åt Donald Trump, så finns det ju saker att peka på där. Och det har han ju redan gjort. Så skälet till att han gör detta kan ju vara att han vill, som Esmeralda säger, att han faktiskt vill reta Trump. Men det kan också vara så att han vill påverka det republikanska partiets framtid. Därför att Donald Trump har ju bara 3,5 år kvar. Och man vet ju inte vad som kommer hända med partiet. Kommer det vara MAGA eller kommer det vara något annat? Och det är kanske det han vill påverka.
Men han behöver en galjonsfigur för att kunna få ordentlig makt.
Mm. Absolut. Och hur ska han få en sån person? Ska han betala den personen eller vad ska han göra? Eller är det någon som tror så mycket på Elon Musk att han eller hon vill, som Esmeralda sa, liera sig med honom? Det är ju inte alls säkert.
Nej.
Men vet man, det kan ju vara någon som känner att det här är ett sätt att bli kändis på.
Det är också en spännande fråga. Trump själv har ju kallat det här för löjligt.
It's always been a two-party system. And I think starting a third party just adds to confusion. It really seems to have been developed for two parties. Third parties have never worked. So he can have fun with it, but I think it's ridiculous.
Robin, betyder det här att Trumps och Musks relation och samarbete nu definitivt är över?
Just nu känns det ju som att de skulle behöva ganska mycket parterapi för att ens kunna vara i samma rum. Men alltså, jag vågar inte utesluta någonting när det gäller de här två. Alltså, det är ju samtidigt två män som på något sätt lever på hela tiden vara i rampljuset och dra uppmärksamheten till sig. Och jag menar, deras relation är ju uppenbarligen intressant för många. Medierna tycker om det, vi pratar om det. Så jag, vem vet, det kanske slutar med en stor återförening och att Musk bjuder med Trump och åka rymdraket någonstans. Och så, ja, det blir bra tv, det är också i så fall.
Ja, den statliga sjukvårdsförsäkringsprogrammet Medicaid ska det handla om nu. Det nya budgetpaketet som skrivits på innehåller bland annat stora nedskärningar i just Medicaid. Och 12 miljoner amerikaner riskerar alltså att bli utförsäkrade. Esmeralda, om vi tar det här från början, vad är Medicaid?
Ja, kort och gott är Medicaid, precis som du var inne på, ett statligt sjukförsäkringsprogram för de fattigaste amerikanerna. Det förser alltså cirka 70 miljoner amerikaner med sjukförsäkring. Man ska inte förväxla det här med Medicare, som är sjukförsäkringsprogrammet för de äldre amerikanerna. Men båda de här programmen infördes under Lyndon B. Johnsons presidentskap 1965 som en del av hans stora projekt The Great Society. Det var ju en rad olika lagpaket som bland annat då utvidgade välfärden i USA. Och tidigare var Medicaid framförallt inriktat på vuxna och barn med till exempel funktionsnedsättningar eller kroniska sjukdomar eller skador eller gravida kvinnor. Och det var bara riktigt fattiga amerikaner som fick ta del av det här. Men när Obama införde sitt stora sjukvårdspaket Affordable Care Act, eller Obamacare som det kanske är mer känt som, så expanderade han Medicaid och höjde också då gränsen för inkomst så att många, många fler kunde ta del av det här programmet. Det fick lite bakslag i domstol. Till en början skulle staterna liksom vara tvungna att införa den här expansionen, men det slogs ner i domstol. Så att nu är det valfritt och det är 10 stater som inte valt att vara del av just den här utvidgningen. Men väldigt, väldigt många fler fick tillgång till Medicaid i och med Obamacare.
Vad är det för problem som Trump ser med det här då?
Ja, det man hört gång på gång från både Trump och republikaner det senaste halvåret så är ju det här med waste, fraud and abuse. Man menar alltså att det finns stora problem med att folk utnyttjar systemet och att det slösas med pengar inom ramen för det. Och en del liksom, som man menar med det här utnyttjandet är då att friska unga människor som inte jobbar tar del av Medicaid när de kanske egentligen hade kunnat haft ett jobb som då istället betalar för deras sjukförsäkring. Och därför så är det ju just det här jobbkravet som är en av de stora förändringarna i Medicaid i den här budgeten. Det nya jobbkravet innebär att man måste antingen då jobba 20 timmar i veckan eller hjälpa till eller volontära på något sätt i sitt närområde för att kunna liksom vara inskriven i Medicaid. Och om du fortfarande ligger under inkomstgränsen för det här programmet när du då gör dina timmar så ska du få tillgång till det. Men i vissa fall kanske du då får ett jobb istället som kan betala för din sjukförsäkring. Problemet med det här, eller kanske också lite grann av syftet med det, det är att många bedömer att det här kommer få folk att falla mellan stolarna. Vissa jobb kanske inte är helt enkla att rapportera in, det man jobbar oregelbundet hela tiden. Vissa har kanske inte resurserna att förstå hur man ska rapportera in det här. Och väldigt många amerikaner kommer liksom dränkas i administrativa bördor som gör att de kommer förlora sin sjukförsäkring trots att de kanske skulle vara berättigade sjukförsäkringen. Men för republikanerna så är ju det här faktiskt helt nödvändigt. När de gjorde den här budgeten så behövde de spara in pengar för att ta råd med alla utgifter som finns i budgeten. Och det är opopulärt att röra Medicaid. Det är alltid opopulärt att ta bort något som folk uppfattar som en fördel. Så det här blev liksom ett fiffigt sätt för dem att lösa det på. Man kan retoriskt säga att man bara försöker skapa rättvisa i systemet. Men i själva verket så gör det här att många människor faller av och man kommer därför kunna spara pengar.
Men det finns också fördelar med systemet, antar jag, Robin, eller?
Ja, jag menar, det är ju ingen som påstår att USAs sjukvårdssystem är perfekt. Det är ju väldigt dyrt på många sätt. Men för alla de här människorna som Esmeralda nämner, som jag menar, över 70 miljoner amerikaner som är beroende av Medicaid, så är ju det en livlina, ett sätt att kunna få sjukvård. Och jag var ute här och pratade med folk på stan och träffade en pappa och en dotter som var på en promenad i Washington precis då efter att budgetpaketet röstats igenom i kongressen. Och de sa det att vi måste bara få lite luft och komma bort från nyhetsflödet. De var helt förkrossade. Och den här pappan, han berättade, han kör Uber. Och det är då ett sånt jobb som han upplevde det kommer bli svårt att rapportera de här timmarna kanske och uppfylla de här nya kraven. Dottern hade gått ut high school, var arbetssökande, har inget jobb. Och de är ju jätteoroliga nu för att bli av med sin sjukförsäkring. Och så pratade de också om dotterns mormor som har Medicaid och hon har svårt att röra sig och har högt blodtryck och sådär. Så att det sprider ju en väldigt stor oro det här nu. Och jag menar, på det sättet är det klart att det finns fördelar med det här systemet för de som har det.
Och det är just de här personerna som alltså riskerar att utförsäkras. Men Karin, är inte just de här personerna som också är en del av Trumps väljarbas?
Ja, det är en av de stora frågorna nu framöver. Hur de kommer reagera på de här nedskärningarna. För till saken hör ju egentligen att Medicaid har använts som ett sätt att utvidga tillgången till sjukvård för massor av amerikaner, och om den då försvinner så kommer de naturligtvis att drabbas hårt av detta. Medan då konservativa röster, till exempel Wall Street Journal, de tycker inte alls att den här kritiken är rättvis. De lägger fram kalkyler som säger att ja, men det kommer ju komma in jättemycket pengar i systemet, så det här är bara prat att det ska bli så stora nedskärningar. Men de flesta oberoende analytikerna har pekat på att det är, en del säger till och med 17 miljoner människor kommer att kastas ut.
Tror du att det här kommer bli en stor fråga inför nästa års midterm elections?
Ja, det tror jag. I alla fall kommer demokraterna att göra allt för att peka på detta. Medan då republikanerna kommer nog ligga lite lågt, vilket de har gjort de senaste veckorna. Men det här är inte heller någon ny fråga. Det bara låter lite tjatigt. Men för många år sedan utkom det en bok som med titeln Vad är det för fel på Kansasborna? Och den gick ut på varför röstar de på republikanerna som inte vill göra deras vardag bättre? Och det här är ju ännu ett exempel på det. Det finns politiska bedömare som säger att nej, det här kommer förmodligen inte att hjälpa demokraterna särskilt mycket. För att sjukvården är inte en sån drivande fråga för väljarna som till exempel invandringen var förra året. Eller transpersoner i damlag och så vidare. Utan de lyckas inte riktigt med det, demokraterna. Så vi får se.
Men du tror att det här kan ge nytt bränsle för dem?
Absolut, men det ska inte träda i kraft förrän efter valet. Så det kommer än så länge att vara en mer liksom, abstrakt fråga.
Hörrni, det var allt vi hade för idag. Tack för att ni var med. Esmeralda Svenningsson i Texas, Robin Olin i Washington och Karin Henriksson här med mig i studion. Nästa vecka är det dags för avsnitt 600. Missa inte det. Producent var Mattias Dellert och jag heter Linnea Wannefors.